kanske funderar ibland varför man står i kyrkan och har händerna i veder emellanåt, men det är egentligen bara för att vi har upplevt någonting. Och vi känner när man sjunger på något sätt får man uttrycka sin kärlek tillbaka till honom som först har gett oss den här kärleken. Det är därför som vi kan stå ibland i timmar. Ibland hör jag folk som säger till mig, hur orkar ni sjunga så där länge? Men du vet, när man är kär, det går av farten. Jag minns när jag var kär en gång år 2004, så hade jag just blivit tillsammans med Julia, alltså ännu kär, men jag var lite så där nykär. Och så stod vi i Korsvångsesplanaden och så skulle vi på något sätt chilla våra vägar där. Och sen tänkte jag, nu ska jag ge en stor kärleksförklaring till min fru. Och där på något sätt bevisade min IQ på ett eller annat sätt. Och så i henne ögonen och sa jag, du mitt päron. Och det var första och inte enda missförstånd jag haft i vår relation sedan dess. Men hörni, jag ska tala lite idag om... Vi talar om att leva kristen i vardagen, och det här ämnet är någonting som verkligen pulserar på min insida. Nämligen kärleken till våra medmänniskor. Och här bibelställe från Uppenbarelseboken, det är inte så jätteofta jag predikar från just den boken, men jag har hittat några fina verser från kapitel 2, vers till och med vers 5. Och vi läser så här i Jesu namn. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men som inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. De får nog komma till vårt hem och leta efter den där ljusstaken ett tag, för jag vet inte var den är. Men det är en fin symbol som nog betyder något vackert som inte vi går in på nyst. Hörrni, i förvånligheten skulle jag ha fyra punkter som jag skulle vilja... Jag tror aldrig jag har förberett en predikan i så många städer som jag gjort den här. Jag har förberett den i Budapest, i Helsingfors och i London och i Vasa. Så jag tänker att det blir en lite mer global format på hela helheten här. Men jag har gått och läst i både grekiskan och så hoppade in lite hebreiskan, inte hade något annat att göra. Och så landade jag tillbaka på svenskan och så hittade lite intressanta saker i den här texten som jag tror kan hjälpa dig och mig idag. För det första så säger den i texten att jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och då ställer jag en sån här passiv frågeställning som lyder: styr dina handlingar ditt liv eller styr ditt liv dina handlingar? Och vad menar jag då med det? Jag tyckte det lät så fint så jag måste skriva det på det sättet. Jag menar att vi som kristna så har en frestelse i att ha ett liv som styrs och för oss framåt enbart med saker som vi gör och som vi presterar. Och jag på något sätt lever i en värld, eller du kanske är med i samma värld. Men jag uppfattar det mellanåt när jag ser på dig och jag ser mer på mig än jag ser på dig. Kanske jag ser mer på Julia än på mig, men i alla fall på god andra plats. Så ser jag mig själv att jag många gånger hamnar in i ett kristet liv som enbart kretsar och baseras på saker som jag presterar och som jag gör. Och det är ingenting fel egentligen på det. Problemet är om hela vårt liv kommer bara kretsa kring saker som vi gör och presterar, så leder det till en sak. Jo, du blir trött. Det är inte några konstiga nyheter här idag. Och jag läser i Bibeln, när man läser syndafallets berättelse i första Mosebok kapitel 3, så ser du att en av konsekvensen som hände människan är att han mitt allt ska börja arbeta i sitt anletes svett för att få saker och ting att rulla i vardagen. Alltså, en av syndens konsekvenser var att man inte längre, inte vet om man gjorde tidigare heller, men ännu mindre efteråt, kunde ligga på sofflocket och bara se hur paradits äppel ramlar ner i munnen på en. Allting bara fungerar av sig själv. Att mannen blev en av förbannelserna på ett sätt i syndafallet blev att mannen hamnade i en position där hans identitet enbart kretsar kring vad han eller hon presterade. Och man på något sätt levde en sån, man hamnade i en sån jargong, en sån cirkel, att man skulle göra mera och mera och mera för att på något sätt uppnå någon form av glädje, frid och glädje här på jorden. Och Jesus kom ju då, tack och lov för det, hit till jorden och tog på oss våra synder. Och Jesus säger att den som är fri i mig, han är sannoliken fri. Och han säger många andra fina saker också. Men jag upplever ibland att vi kristna, du och jag, och vi som inte ännu är troende, eller ni, inte vi, som inte ännu tror. Vi har lätt tendens att falla tillbaka det gamla tankesättet där allting vi gör, eller allting vi är, hela vår existens enbart kretsar kring saker som vi ska prestera för att känna att vi är accepterade och får den här friden här på jorden. Att det verkar som med oss att vi har en tendens att bli som de här församlingen i Efesus. Hela deras tillvaro kretsar kring saker som de presterade och som de gjorde. Och nu vet ni det, hur det är med dig och mig idag. Hur mycket beröm får du bara för att du existerar? Hur mycket får du för saker som du gör? Redan i lågstadiet sätter man betyg från 4 till 10, hur bra man presterar. Och så får man, igår blev massa studenter, hur blev man det? Jo, inte för att de existerar utan för att de gjorde någonting. De har bevisat sig duktiga. Och det är lätt hänt i kristenheten också att vi börjar stämpla varandra för att vi gör massa saker. Inte för att Kristus har köpt oss fria. Och den där sanningen tror jag vi behöver förstå ibland, att det finns en frihet i Kristus. Där det finns en tillfredsställelse, en kärlek från himlen som fås. Inte för att vi gör, utan för att han har gjort för oss. Och enbart för att vi finns till. Och jag konkluderar den första punkten med en hård sanning här. Att dina gärningar kommer aldrig att tillfredsställa dig. För du vet, när du har gjort en, så du kanske är glad en par dagar och så behöver du göra en till. Och det är lätt för dig och för mig att hamna i det här onda ekorrshjulet. Men när Kristus har köpt dig fri, så behöver du inte längre vara i någon jul. Du kan känna en enorm frihet, glädje, tillfredsställelse bara för att du existerar. Det är inte något 71 steg till ha det kristna, utan det är bara friheten som kommer från himmelen gratis till oss. Bara för att vi finns så har han accepterat oss. För det andra, jag skriver, jag minns när jag läste den här texten tidigare, så tänkte jag att det här var ju någonting som man uppmuntrar de här folket med. För det står så här: jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som är apostlar men inte är det och funnit att det är lögner. Tänkte jag, men det är ju bra gjort. Men så tänker jag så här idag, jag vrider om det lite, att ser du Kristus i dina medmänniskor? Eller ser du onda människor? För när jag läser och benar ut den här texten, så får jag en bild framför mig där den här församlingen mitt i allt har börjat fokusera på allting som var fel hos de andra människorna. De kunde inte tåla onda människor. Och då kan man fråga sig, var inte också de en ond människa innan de själv kom till tro? Och jag märker en frestelse i mitt liv. Jag som är så superandlig. Kommit så många ammen på det. Tycker jag ibland. Och så märker jag med mig själv hur jag börjar sätta stämplar på mina medmänniskor. Ja, men han läser ju inte Bibeln, han predikar ju inte och han vittnar ju aldrig åt någon överhuvudtaget. En ond människa. Och så märker jag med mig själv att jag blir en sån här religiös farisé som jag var så rädd för att bli när jag själv blev troende. Och man läste Matteus 19 när Jesus är så upprörd och ger en lång utläggning vad han tycker om det där patrasket. Och så märker man själv då några år senare, men oj då. Jag själv blev en sån. Jag själv blev en sån som Jesus definierar i Matteus 12 när han säger: jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag vill se barmhärtighet, jag vill se kärlek och inte massa gärningar när du på något sätt ska tillfredsställa lagen. Och så märker jag med mig själv, oj då. Jag har gått och blivit en som bara ser onda människor. Och ibland när jag går och pratar med människor som klagar på det ena och det andra. Vi är en väldigt positiv församling. Jag är jätteglad att vara en församling där alla är så positiva hela tiden. Men ibland när man besöker folk här och där så hör man människor som klagar. En sån konstig egenskap som Gud gav människan. Men då brukar jag ställa en sån här fråga, så frågar jag två frågor. För det första, vilken nådegåva är i funktion just nu? Och för det andra, vilkens andens frukt var det där? Andens frukt är kärlek, frid, vänlighet, självbehärskning, tålamod och så vidare. Och det är ganska lätt när du möter på Mr. Klagomål eller Mrs. Klagomål. Så kan du fråga, eller kanske du kan fråga dig själv någon gång. Det kan man nog göra ibland. Det brukar jag göra med mig själv några gånger per dag. Och så frågar jag mig själv, men Anders, vilken andens frukt var nu det där? Du tänkte så där om hon eller han. Oj, då säger man själv och går i skamvrån med truten på huvudet. För det är lätt hänt när vi hamnar in i den här gärningsmentaliteten att vi mitt i allt börjar se onda människor. För jag tror, när Jesus valde sina 12 lärjungar, man skulle eventuellt kunna sagt att de allihopa var ganska onda. Vi hade Matteus som stal och hade sig. Vi hade Simon Ivraren som skulle upplopp mot romarna. Och vi hade Judas, han höll på att fiffla med ekonomin. Och så hade vi några lärjungar som fiskade och tyckte att de var bättre än de egentligen var. Onda människor, ska man kunna tycka, de passar inte in någonstans. Ja, Jesus sa, ni ser på fel sätt, här har vi 12 apostlar. Och jag skulle vilja utmana dig och ditt tankesätt idag. Sätta lite myror i ditt huvud, kanske en och annan termit också, som kan äta upp lite religiösa tankar. Att, hur ser du dina medmänniskor? Ser du människor som är i vägen och ställer till med sång? Du tycker att sångerna är fel och bönen är för kort och anden är för långt borta. Ja, men ser du onda människor? Eller ser du människor som Gud har satt ner potential i att bli hans apostlar? För det är lätt hänt med oss när vi lever som kristna, men oj då. Nu är det bara problem. Ungdomsarbetet är trögt, pensionärssamlingarna är för torra och så vidare. Man börjar se saker ur sina egna ögon. Man slängt bort Guds glasögon, så börjar man själv fundera ut och man vet mitt allt bäst själv. Jag ska säga det en sanning. Du vet inte bättre än Gud. Och när du själv på något sätt börjar fundera ut hur allting ska vara, så mitt allt är det så att du börjar se onda människor. Och då säger Jesus till dig, och han säger till mig lika mycket, att jag vill se barmhärtighet och inte offer. Och Jesus betonar att om vi primärt drivs av kärleken till våra medmänniskor blir vi lätt lagiska, och människor är inte längre orsaken varför vi gör dessa gärningar, utan vi gör dem enbart för vår självgodhets skull. Det som driver oss, det är inte att stå och peka finger eller ens få starkare möten. Det som driver oss är att vi vill se människor som är på väg att förlora det, få uppleva Jesu barmhärtiga kärlek. Och jag konkluderar punkt 2 med, ser du människor som hot eller som möjligheter? Jag vet nog att jag själv drar mig till den mer hotfulla situationen ibland. Jag och Markus var på en ICCC-konferens i Estland, och där sades det, en av talarna sa så här, att varenda kund och varenda person vi har att göra med, så ska vi alltid se så som Jesus, det var Jesus själv. Jag måste säga att jag kastade om min värld ganska mycket. Att min bön börjar bli, Herre Jesus, hjälp mig att se mina medmänniskor som Jesus själv. För börja se dem som Jesus, det kan ju hända att man till och med börjar behandla dem lite annorlunda. Alltså inte går man ju visa fingrar åt Jesus. Utan man vill ju en kärlek, uppmuntran, värdighet och allt det där. Punkt 3. Tillåter du Jesus kärlek regera på din insida? Och jag upplever ibland i mitt eget liv, man måste börja där i alla fall, att en av de stora utmaningarna för mig är att älska mina medmänniskor. Att på något sätt älska dem på det sättet som Jesus själv älskade dem. Alltså den ultimata kärleksbeskrivningen av Jesus hela karaktär måste ju ändå vara när han är fastspikad på korset. De står och ropar och hånar honom. Och han ropar ut, Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och jag känner hur jag blir frestad och utmanad och hela paketet många gånger i att älska mina medmänniskor. Och många gånger finner, men det är omöjligt att älska mina medmänniskor. Ta en människa som har sårat dig riktigt djupt, har kanske gjort dig illa på alla sätt och vis. Det är inte så jätteenkelt att älska den människan. Hur all sin dag ska man göra det? Ja, det kan ju tyckas till och med vara omöjligt. Jag träffar på många människor de sista åren som har blivit utsatta för det ena vidrigheten efter det andra, till och med i hemmet, som borde vara den tryggaste platsen som finns för människor att finnas på. Så det funnits, har man hört historier om hur de har blivit slagna och till och med våldtagna där hemma. Och så läser man den här skriftstället som sen säger Bibeln att jo, men vi ska älska varandra. Men hur är det möjligt att älska varandra? Om man har blivit utsatt för det ena och den andra ondskan. Ja, men säger Jesus, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Och jag observerar i mitt eget liv när jag stundtals har fått små prövningar. Att bli bitter, avundsjuk, arg, besviken på mina medmänniskor. Och så bara upplever hur Gud säger, Anders, ner till bönekammaren med dig. Ner till bönekammaren, för det här är någonting som du inte själv klarar av, utan någonting som jag måste hjälpa dig med. Eller som jag måste hjälpa dig igenom. Och Gud är fullt medveten om att många situationer som du har gått igenom, det är saker som du inte själv är kapabel till att klara av. Så ibland så tror jag att vi är helt sonika, alltså helt svart på vitt. Vi måste ner på våra knän och så måste vi bara be Gud, hjälp oss. För klarar inte av att älska min medmänniska. Jag klarar inte av att förlåta människan som har sårat mig så många gånger och som har handlat orätt mot mig ännu fler gånger. Men så går man in för Gud och så ber man till honom. Och så hör man de här befriande orden att den som sonen är fri, som jag redan sa en gång, han är sannoliken fri. Det betyder också att när Jesus kommer och rör vid dig så kan han ett huj plocka bort alla de här såren, alla de här sakerna som kanske har brännmärkt din själ och gjort din inre värld nästan som du många gånger kan uppleva det ohållbar att leva igenom. Och det är därför som Jesus och Gud är så fantastiska, att de sänder ju oss hjälparen, den helige ande. Och det är dit vi ska ta vår hjälp när våra egna krafter och våra egna omständigheter översköljer oss. Vi vet inte varken ut eller in. Ja, men hjälp, vänd dig till hjälparen som bor i din insida. När du blir kristen och tar emot Jesus så får du den helige ande som bor här. Och jag vet inte, det kan vara, jag bor kanske några kilometer från där du bor. Men oavsett hur nära jag bor dig så är det närmare till den helige ande än vad det är till mig. Det betyder att det bästa som du kan göra, det kommer svårigheter emot dig. Ja, men vänd dig till han som är dig närmast, nämligen den helige ande. Och han är alltid beredd att hjälpa dig. Han vill alltid hjälpa dig. Han vill dra dig igenom de här situationerna som kan känna dig omöjliga för stunden. Så vänd dig till den helige ande som Marina predikade så excellent om förra söndagen. Vänd dig till honom, han är ändå närmast dig. Ja, men hur gör man det då? Ja, men jag kan lära dig. Säg, hjälp mig den helige ande. Punkt, där har du det. Det är inte så svårt. Och han vill hjälpa dig. För vår primära, jag tänker så här, jag försöker tänka så här. Att allt som jag gör, livet som jag lever, må det peka mot den befallning som Jesus gav oss. Nämligen att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och Helige Andes namn och lär dem hålla alla bud som jag har gett dem. Då tänker jag så här att jag vill inte att någonting ska i vägen för mig att göra Guds egen befallning som man har för mitt liv. Och jag ska säga det en liten så här känslig sanning. Att lever du i sån här bitterhet, avundsjuka, ser du onda människor helt enkelt. Så din frimodighet att göra Jesu befallning, den stryps. Du kommer inte att vilja göra lärjungar. Det enda du kommer att vilja eventuellt är att på något sätt säga att du har rätt och fortsätta vara bitter för du har rätt. Men sen den dagen Jesus stod på korset har du inte ens rätt i det. Utan Jesus, han har all makt på himmel och på jorden. Han kan ta det där från dig, han vill ta det från dig, men han kommer inte att ta det från dig förrän du ger det till honom. Och säga Jesus, hjälp mig. Och här är en punkt också på det. Har din kärlek för dina medmänniskor försvunnit? För det sista och det fjärde. Vägen till en transformerad insida går genom en omvändelse till Gud. Här läser vi det bibelstället, vi hade någon vers tidigare också, men ni såg ju den. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Vad betyder egentligen det här första gärningar? Jo, jag tänker så här. Du kanske någon gång har varit förälskad. Och ni som inte har varit det, Gud välsignar ni ännu bli. Att när man är förälskad i någon så är allting väldigt enkelt. Man tänker väldigt barnsligt, men framförallt allting är möjligt. När predikat ungdomarna brukar ta en sån här bild att man kan cykla i motvind när det regnar cement, man har ett hjul och hjulet har punktering, men man far ändå framåt. För man drivs på något sätt av kärleken till den människa man ska träffa. Och jag tänker så här, jag var i bön här under dagen, så tänkte jag så här. Förr har jag tänkt att det är superbra att vara förälskad i Gud. Men tänk också så här, att Gud är förälskad i dig. Så när han tänker på dig så har han den här förälskelsekänslan som du kanske någon gång har haft för en annan människa. Den har Gud för dig hela tiden. Så han tänker på dig, han ser inte dina svagheter, han ser inte dina brister, han ser inte dina felsteg, han ser inte din dåliga motivation att läsa Bibeln eller att be. Utan han ser bara massa positiva saker. Varför det? Jo, han är förälskad i dig. Han har en enorm kärlek för dig, så när han tänker på dig så tänker han bara som Jeremia 29 säger. Jag tänker höga tankar. Inte ofridens tankar, utan höga tankar. För att du ska känna att du har ett framtid och ett hopp. Så det bästa av allt är ju att uppleva att först och främst att Gud är förälskad i dig. Men det blir ju ändå bäst när två förälskade människor på något sätt möts där i mitten och är förälskade i varandra. Så att när du får uppleva att Gud är förälskad i dig och så får du bli förälskad i Gud. Då talar vi alltså dynamit. Det är då som när Mose går fram och han säger med staven där och bryt åt sidan med dig i vattnet, så går de rakt genom Röda havet, så håller han på där en del år. Inte genom Röda havet då alltså, med många andra saker. Det var därför som Elia kunde utmana alla de här Baals-profeterna. Det finns en historia i Gamla testamentet, de bygger massa grejer i vatten och saker och ting och så ska de tävla mot varann. Han ensam mot 450. Man var så förälskad i Gud och visste att Gud älskar honom också. Så han visste att jag med Gud är mycket mera än alla andra omständigheter runt omkring mig. Så när jag ber så kommer jag vinna, för Gud är med mig. Att tänk så här. Vilken fantastisk möjlighet för dig att leva ditt liv. När du dels går omkring och känner den här förälskelsen i Gud själv. Men ännu mera, bara leva den här vetskapen om att Gud själv är förälskad i dig. Tänk vilka möjligheter det öppnar för ditt liv. Tänk att inga omständigheter... Om man förstår den här meningen som jag just har sagt, jag hoppas du förstår den. Så kommer du att förstå Bibeln på ett helt annat sätt framöver. Då kommer du att förstå det här, den som älskar Gud samverkar allting till det bästa. Varför det? Jo, för Gud älskar mig, så ser han bara möjligheter genom mig i kombination med att han har all makt på himmelen och på jorden. Så det finns inga utmaningar som är för svåra för Gud. Det finns inga för svåra och misslyckade personer på den här planeten. För Gud ser inte något sånt. Han kan inte se det. När han ser på dig med sina förälskande ögon så ser han bara en människa som han ser så enormt potential i. Som han genom Jesus har renat från all synd. Jag skulle bli glad, men du ser ännu inte så glad ut. Men du hinner kanske bli ännu. Alltså... enormt fantastiskt hur Gud har planerat det här. Men samtidigt så finns en frestelse med oss människor. Och det är om vi slutar vända blicken mot Gud. Om vi slutar ta in från hans kärlek. Om vi slutar umgås med honom. Så finns en annan filur som försöker få din uppmärksamhet och den här världen och dens sätt att tänka och fungera. Så risken med oss många gånger att den här kärleken som Gud vill att ska brinna på din insida tas ifrån oss. Eller vi kanske tappar bort den. Vad ska man då göra, funderar du? När Paulus har ett förslag till sin adept Timoteus. Han säger, jag säger att din låga litas har svalnat. Därför ska du låta äldste bröden, alltså veteran troende, lägga sina händer på dig. Så att flamman igen flammar upp. Och du får erfara Guds utvalda kärlek över ditt liv. För jag lever en sån övertygelse, kära vänner. Det finns ett tillstånd här på jorden som är det bästa tillståndet. Och det är dels att få uppleva Jesu kärlek. Men det finns ett som är nästan lika bra. Och det är att älska sina medmänniskor. Jag tycker det är fantastiskt ibland när jag sitter och diskuterar med äldre människor. Så säger jag till mig så här att jag har inte någonting emot en enda människa på hela jorden. Jag älskar alla människor. Men det är ju den absoluta definitionen på att vara fri och leva i frihet. Att man älskar alla människor här på jorden. Och det fantastiska är ju, kära vänner, jag ska inte hålla på så länge till. Men de goda nyheterna för dig och mig idag, att den kärleken är till för oss allihopa. Att få en armé med troende i Vasa, vardagskristendom talar vi om. Som går omkring fyllda med den heliga ande, agape, det grekiska ordet som definierar Guds kärlek till oss. Men när vi är fyllda med Guds kärlek går omkring och ser och bemöter våra medmänniskor på det sätt som Gud hade tänkt. Jesus säger att när människor ser era goda gärningar ska de förstå att ni är mina lärjungar. Vad fantastiskt. Men vi gör inte det för att vi är inne i det gärningsekorrhjulet. Utan vi gör det därför att han först har älskat oss. Vi älskar därför att han först har älskat oss, säger Johannes brevet. Så min sista utmaning till dig idag var en punkt, en konkluderande punkt. Behöver du, parentes, på nytt få uppleva Guds kärlek? Och definitionen på om du behöver det är, ser du onda människor eller ser du Guds potential när du går fram i vardagen? Är du en sån här klagomur? Eller är du en människa som går omkring och sprider tro omkring dem? Jag älskar människor fyllda med tro. Som alltid bemöter en positivt. Ibland förstås tuktar en, säger fy kämst, sluta med det där. Men främst av allt älskar en med Guds egen kärlek. Det är bästa tillståndet du kan uppleva på den här jorden. Där du får erfara Guds kärlek. Så jag skulle vilja be tillsammans med dig idag. Om du på nytt på något sätt känner, du kanske lever i bitterhet i någon relation eller du kanske har några egna problem. Du känner på något sätt den här första kärleken, den här förälskelsen i dig har sinat. Jag skulle vilja att du bara skulle överlämna ditt liv till Jesus idag och säga Jesus, hjälp mig. Han är ju nära här. Närmare än en broder sjunger man i en sång. Och det är sant. Han är här och han väntar på att lyssna på dina ord. Det bästa du kan säga till honom är att säga till honom precis som det är. Var dig själv. Kom inte hit, kära vän, med några religiösa masker, för de hjälper dig aldrig. Utan var dig själv. Det är en sån här fördel när man har att göra med Gud. Vi har ju på gång här i församlingen en sån här böne, morgonbön som jag rekommenderar åt er allihopa. Vi kommer fortsätta med det 7 på morgnarna. Och känner du att du på något sätt vill vara med och be en dag eller två, så kom hit en morgon klockan 7 så ber vi tillsammans. Inte behöver vara här så många timmar och inte heller några många minuter om inte du känner för det. Men kom gärna och be med oss. Jag vill också säga en sak när vi talar om de här sakerna, att Jesus kärlek. Så den bästa saken som man kan göra är att ge sitt liv till Jesus genom att gå dopets väg. Vi kommer den 30 juni, alltså om 4 veckor, så kommer vi ha dopsöndag här där vi kommer att döpa många människor till Kristus. Det är ett bra sätt att lämna bort lite bagage, lämna bort lite skräp som har fastnat på den insida under resans gång. Det att gå och begrava det i dopgraven och stiga upp som en ny skapelse till Kristus. Så det är någonting som är på gång här i församlingen. Men vi ska avsluta med att be. Jag vill att vi ska kunna ställa oss på våra fötter. Och ska vi be tillsammans för de här små men också viktiga sakerna som jag har talat om. Och det kan hända att du identifierar dig med den här punkten. Att du på nytt ska behöva uppleva den här första kärleken som Jesus sa. Att du behöver på nytt uppleva den första kärleken. Gör de första gärningarna igen. Alltså de här gärningarna som bara drivs av den här förälskelse kärleken till Jesus. Och jag skulle bara att vi kan släcka vår blick. Vi blundar betyder på svenska. Vi kan blunda. Och så ska vi bara be tillsammans. Och när jag ber så vill jag är inte så brydd i händer hit och dit. Men Jesus är det, tror jag. Så jag kommer själv att blunda. Om du känner att du skulle bara vilja få uppleva den här Guds kärleken igen. Så vill jag att bara till Jesus sträcka din hand när vi ber tillsammans. Så kommer hans ande, tror jag, att hörsamma, höra, lyssna till den bön som du bad. Och som du ber till honom. Så nu bara ber, så bara lyfter du upp din hand till Jesus.